Jag tänkte att vi ikväll skulle skaffa oss lite förståelse för vad ordet hoppet står för i Bibeln. Vi talar ju mycket om tro och vi talar mycket om kärlek, men vi talar väldigt lite om hopp. Och ändå säger Paulus att tre ting ska bestå, nämligen tron, hoppet och kärleken. Störst av dem är kärleken, säger han. Ja, det låter ju intressant. Tre saker är viktiga. Tro, hopp och kärlek. Och så är det en av dem som vi sällan talar om, nämligen hopp. Och det ska vi göra ikväll lite grann. Vi ska börja i Apostlagärningarna 23. Vi möter där Paulus när han står anklagad inför Stora rådet. Och han ligger lite risigt till. De är ute efter honom och han känner det att det kan sluta. Att han blir ett huvud kortare. Men han kommer på en bra idé. Han säger en liten sak så alla råkar i luven på varandra. Och vi ska se vad det är han säger. Den finurlige man, Apostlagärningarna 23 och 6. Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer, höjde han rösten och sa till rådet: mina bröder, jag är farisee och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. När han sa så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saddukeerna och man delade sig i två läger. Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt och de sa: vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom eller en ängel. Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att det skulle slita Paulus i stycken. Och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen. En enda stackars liten kommentar. Han höll på att bli sliten i stycken. Ja, vi känner kanske igen oss. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här. Detta är viktigt både därför att vi får veta vad begreppet hopp nu är knutet till. Det är vår förväntan som kristna på att det ska finnas en de dödas uppståndelse. Det är det som kallas för hopp i Bibeln. Hopp är inte riktigt vilken liten förväntan som helst, jag på att säga, av liten eller stor spelar ingen roll. Utan när det talas om ett hopp i Bibeln så talas det om att vi väntar en annan tidsålder. Och om inte Herren hinner före så hinner vi och dö. Men det är ingen katastrof med det. Han har övervunnit dödens makt, säger Paulus i andra Timoteusbrevet 1 och 10. Vilket alltså inte betyder att vi är odödliga, utan detta att det finns en de dödas uppståndelse. Och det är ju ganska intressant att när Paulus nu i en enda mening ska tala om vad det är han sysslar med, så talar han just om detta. Det är klart det ligger lite beräkning i att han tar just detta, för han vet det att nu blir det kakalorum. Men ändå, det är ändå så att hans budskap när han går ut som apostel handlar mycket om att han förkunnar ett rike som ska komma. Vi ska titta på Matteus 28, missionsbefallningen där. Och vi börjar läsa i 16:e versen och läser kapitlet ut. Matteus 28. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut." Det var skönt att se att det var några som tvivlade. Vi är i gott sällskap om det, så vi skulle råka trilla dit någon gång. Det gick bra ändå för lärjungarna. Men det är inte därför vi läser den texten. Utan Jesus motiverar sin missionsbefallning på ett mycket intressant sätt. "Gå därför ut", säger han. Vad då därför? Jo, "åt mig har getts all makt i himmel och på jord." Jesus framställer sig själv som den enväldige konungen. Han säger: "Jag har all makt." Och vi som kristna, vi lever nu i en mellantid, kan vi säga. Därför att den kristna församlingen är alltid till sin inriktning inställd på Jesu återkomst. För det är så här idag. Jesus har makten, men han utövar den inte ännu som makt. Vi ska titta i Hebreerbrevet hur det står där. 2:5-9 ska vi läsa det här. Hebreerbrevet 2:5-9. "Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter." När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Jesus säger att han har fått all makt i himmel och på jord. Men det är också så här att ännu ser vi det inte. Ännu handlar han inte utifrån denna maktens position. Han har fått makten, men på något sätt utövar han den inte så som vi kanske skulle förvänta att han skulle göra. Många gånger när vi går ut med evangeliet så möts vi av motfrågan: "Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen?" Och den frågan, använde jag själv, eller den hindrade mig själv under många år från att acceptera kristen tro. Till sist så blev jag klar över att på andra sätt att Gud fanns nog ändå. Och sen får man jobba med den där frågan. Och en bit av svaret är det här: Jesus har all makt. Och det kommer vi att få se när han återvänder. Men vi ser det inte idag. Därför att makt och kärlek är svåra att utöva tillsammans. Det tror jag att vi alla kan skriva under på. Och för närvarande heter det så här om Jesus, eller han säger det rättare sagt själv. Vi ska titta Johannes 12:12. Johannes 12:31. För där säger Jesus så här: "Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig." Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Vad gör han för närvarande? Jo, han lockar människor till sig. Han önskar att de ska vilja tillhöra honom frivilligt. Han har all makt i himmel och på jord. Men om han skulle börja utöva den genom att så att säga ta oss allihopa i nackskinnet och släpa in oss i paradiset, så skulle det inte bli något särskilt roligt paradis. Kärleken och makten kan inte utövas samtidigt. Men Jesus har all makt. Och skriften talar om att när han återvänder, då ska han så att säga med maktmedel skilja människor från människor. De som har valt under frivillighetens tid som vi lever i nu att tillhöra honom, dem kommer han då att ta till sig i sitt synliga rike. De som önskat att få slippa kommer han då med maktmedel att avskilja från de andra. Han har redan makten, men han väntar fram till den sista dagen med att utöva makten som makt. Kan ni förstå det? Vi ska titta på Matteus 13. Jesus ger oss en liten liknelse om det. Matteus 13 och 24. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade: Ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp, men vetet ska ni samla in i min lada. Här finns på något sätt en sorts, ja, vad ska vi säga, en sorts återhållsamhet. Världshistorien måste mogna fram till ett maktens ögonblick då Jesus utövar den makt han har. Och fram till den stunden växer både säden och ogräset fritt. Det är nu en sanning med modifikation. Djävulen kan inte göra vad han vill och ondskan kan inte härja hur den vill, men det hinner vi inte gå in på nu. I vilket fall, när Hebreerbrevets apostel skriver: Ännu ser vi inte att allt är honom underlagt. Så betyder det ändå så här: Jesus sänder ut oss för att berätta för människor att han har all makt i himmel och på jord. Därför att han av kärlek har dött för vår skull och uppstått och öppnat en väg genom dödsriket tillbaka till Fadern. Och att han nu sitter på Faderns högra sida, att vi erbjuds att tillhöra honom, dela hans jordiska livsöde för att också dela hans himmelska livsöde. En frivillig process. Och då går nu budskapet om denne konung och detta rike ut över jorden. Och människor ansluter sig till hans konungaskap och hans rike. Och vi kommer förvisso att få se en hel del och få uppleva en hel del och vara med om mycket som verkligen befäster oss i vårt innersta att vi tjänar en konung som har all makt i himmel och på jord. Men så länge vi vandrar här på jorden så kommer ändå inte allting att fungera perfekt. För det slutliga riket är ännu inte här. Kristna blir sjuka. Kristna dör i vanlig ordning. Det händer saker som vi tycker inte borde hända om vår konung hade all makt i himmel och på jord. Men skriften talar om att vi vandrar nu i tro och inte i åskådning. Andra Korinthierbrevet 5 och 7. Och det betyder alltså återigen detta, vi ser ännu inte hans rike. Men vi har tagit emot budskapet om hans konungadöme. Och vi lever i en förväntan om att en gång få gå in i detta rikes fullkomlighet. Nu, säger Jesus, finns detta rike invärtes i oss. Den heliga ande bor i dig och mig. Och då finns det riket där som en förberedelse. Och uppväcker därmed en hoppets förväntan om att det som finns som ett gryningsljus i vårt inre. För det är ett gryningsljus, fastän det är så stort och så underbart att vi redan vill gå ut och vittna om, så att säga, om gryningsljusets verklighet. Men det är ändå en försmak av det som ska komma när han kommer tillbaka och hans eviga rike upprättas synligt. Och vi lever allesammans som kristna i ett spänningsfält. Jesus har all makt i himmel och på jord. Och han säger det är fullbordat. Ja, ändå är inte allting färdigt i våra liv. Ännu står vi inte på den punkten där allting är klappat och klart för vår del. Utan vi befinner oss fortfarande på väg. Bibeln talar mycket om att vi vandrar mot ett mål. Och Paulus till och med säger att han löper mot ett mål. Som han jämför sig med en maratonlöpare eller någonting sådant. En som verkligen så att säga är inställd på att komma i mål. Det finns ju alltid många amatörer som löper Vasaloppet varje år. Och för dem handlar det ju inte så mycket om att komma först utan att överhuvudtaget komma i mål så man får den där lilla diplomet att sätta på vägen där hemma. Och det är kanske lite grann en bild av oss som kristna. Vi löper mot ett mål. Och inte för att komma först och bli störst, bäst och vackrast utan för att målet är så underbart. Och på det sättet så går vi nu ut och liksom kungör detta att vi har ett mål. Och det är så för oss som kristna att det målet kan så att säga aldrig tänkas bort ur våra liv utan att våra kristenliv här på jorden också lider allvarlig skada. Jag har förut gått igenom med er att när Gud vill förvandla oss tillbaka till vårt ursprung så vill han hjälpa oss att leva i tacksamhet. Därför att en människa som är tacksam är en människa som handlar utifrån rena motiv. Och själva rättfärdiggörelsens innersta väsen är på något sätt att Gud får handla med oss tills tacksamheten väller fram. Och en del av Guds pedagogik, den fungerar ungefär så här. Att Gud vill ge oss stora gåvor för att därmed göra oss tacksamma. Det är helt klart. Samtidigt så talar skriften mycket om att vi har en sån fantastisk kapacitet att börja älska gåvorna istället för givaren. Och du vet hur det är. Har man små barn och bara vräker julklappar över dem dygnet runt och veckan runt och året runt så inte blir de trevligare av det utan de blir vad vi brukar kalla bortskämda. Hur gör Gud? Jo, han gör ungefär så här. För att när man har varit förälder i några år och har egna barn så har man upptäckt att dagarna före jul är ungarna väldigt trevliga. De har redan spanat in paketen som ligger under granen. Klämt och ruskat och skakat och så här, hårda och mjuka paket och allt detta. Spanat in etiketten att det här är till mig och det här är till dig. De har en gåva och har den ännu inte. Och egentligen är ungarna trevligare dagen före julafton än på annan dag. Och det här är så att säga lite grann av Guds pedagogik när vi ännu vandrar här i vår ofullkomlighet. När rättfärdiggörelsen ännu inte är fullbordad i våra liv. Gud ställer ut en fantastisk gåva. Guds eviga rike. Att få leva i fullkomlighet i hans närhet. Men han ställer ut gåvan som ett löfte och inte som en fullbordan. Därför att i samma ögonblick som Gud gör det, så blir det på det här sättet att somliga människor säger: den gåvan är värd allt annat. Och det är Jesu liknelse om skatten i åkern. En man söker efter en skatt och finner den i en åker. Och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Somliga kommer att liksom se fram emot det som ska komma och som är utlovat. På ett sådant sätt att man gärna vill avstå, vad ska vi säga, från vinstintresset i den nuvarande tiden. I rena glädjen och tacksamheten över det Gud har lovat och som vi har satt tro till. Men de människor för vilka tacksamheten betyder lite, de drivs istället av vinstintresset. För det är de två krafter som kan driva människan framåt. Begärelse kallar Bibeln vinstintresset. Det är en fråga om att man lever för att så att säga samla på sig. Jag vill ha så mycket som möjligt. Och den som vill ha så mycket som möjligt vill alltid ha det nu. Jag kan inte vänta, jag har ingen lust. Får jag det inte nu kan det kvitta. Så säger alltid vinstintresset och begäret. Begäret vill inte vänta. Men tacksamheten kan säga: så underbart Gud att du har ställt ut såna fantastiska löften. Det där vill jag ha om jag så ska vänta tills jag dör och lite till. Allt det andra får falla bort. Och jag vill redan nu börja glädja mig åt det du har lovat som om jag redan ägde det. Är ni med? Vi ska gå till första Korinthierbrevet 15. Och så ska vi hoppa lite grann i det här brevet, i det här kapitlet. För i Korinth hade man kommit på den ljusa idén att det där med de dödas uppståndelse, det fanns nog egentligen inte. Och samtidigt som Paulus korrigerar mycket annat som gått snett i församlingen, så skriver han också detta 15 kapitel för att visa dem till rätta i det här hänseendet. Vi börjar läsa i 13 versen. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Och vi hoppar till 30 versen. Och jag själv Varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Paulus talar om att om inte de döda uppstår, då är vi kristna de mest ömkansvärda, de mest beklagansvärda människor. Därför att kristenlivet handlar ju ändå på något sätt om att vi inte fäster så hemskt stort avseende vid vår existens här på jorden. Vi kan gå med förlust så att säga här på jorden, därför att vi vet att vi kommer att gå med vinst i himlen, om jag får säga det så. Och Paulus tar sig själv som exempel. Jag står inför döden varje dag. Och det gjorde han ju alldeles bokstavligt. Det fanns ju många som ville ha ihjäl honom, och det såg ju nästan ut ibland som de skulle lyckas. Och han säger, varför är jag så dum så jag tar sådana risker om inte de döda uppstår? Det är omöjligt. Men nu uppstår de döda. Och därför kan jag göra det. Och vi förstår alltså att hoppet om de dödas uppståndelse är en så viktig del i våra liv för att, så att säga, tacksamheten, kraften och den utgivande initiativrikedomen, om jag får uttrycka det så, ska kunna flöda på rätt sätt. Och här tror jag återigen att vi står inför en svårighet, vi som lever i västerlandet. Vi har det så bra på den här sidan att vi längtar inte riktigt hem. Åh, vad mycket hemlandssånger det har sjungits i väckelsetider förr. Vårt hemland är himlen, halleluja, halleluja. Ja, sådana sånger har det sjungits mycket. Och jag är rädd för att de får stryka på foten när vi gör nya psalmböcker. Inte att de alldeles försvinner, men det tonar på något sätt bort. Utan att vi istället är så pass rotade här på jorden att vi gärna vill liksom betona vad evangeliet kan ge oss här och nu. Och låta istället det här tona bort. Att löftet, för det är egentligen ett löfte. Bibeln talar lika ofta om löftet i bestämd form singularis som det talar om Guds löften i pluralis. Guds löften, så många det är, och står det på ett ställe. Andra Korinthierbrevet 1:20, men eder gäller löftet, säger Petrus på pingstdagen till de 3000 som står där och undrar plötsligt, vad så gör vi nu? Ja, eder gäller löftet såväl som era barn. Löftet, vilket löfte? Jo, om den kommande konungen, det kommande riket, Guds rike, det som är nära men ännu inte här. Och ni kan omvända er idag, medan ännu nådens tid varar och frivillighetens tid. Ni kan så att säga sluta upp, ansluta er till denne konung och sälla er till den skara som väntar på hans återkomst, då han ska utöva makten och skilja dem som tillhör honom från dem som inte tillhör honom. Alla som älskar honom, alla som längtar efter hans konungavälde, alla som verkligen önskar att han ska börja utöva sin makt, alla får vara med. För det handlar inte om ifall du är en snäll och prydlig figur eller inte. Utan det handlar bara om att du längtar efter hans fulla kungavälde. Då platsar du. Sen är det hans sak att göra om dig så att du passar i paradis. Det kommer han nog att klara, det inga svårigheter. Han har redan börjat. Men att du vill ha honom till kung. Och det är egentligen det budskapet vi går ut med. Och det budskapet, det vill Gud gärna få liksom visa prov på att det är sant. När Jesus skickar ut sina 12 lärjungar för att prya, Judas var ju ännu med, som det till exempel står i Matteus 10 kapitel, så säger han: bota sjuka, gör spetälska rena, väcka upp döda och driv ut onda andar. Och de ska förkunna en enda sak. Kortast tänkbara predikan, tre ord: himmelriket är nära. Det är inte här, men det är nära. Gud vill göra under och tecken ibland oss för att vi ska förstå att när den kristna församlingen liksom proklamerar att det finns en konung i himlen och han ska en dag komma hit och utöva den makt som nu tillhör honom, så stadfäster Gud det ordet med under och tecken. För att folk ska fatta att detta är sant. Det är inte så att det ännu handlar om att han utövar ett absolut konungavälde i den meningen att riket redan synligt är här. Men vi får se en försmak. Vi får se prov på att riket är nära, att det är i antågande och att han som konung redan är upphöjd. För då ansluter vi oss till den förväntansfulla skara som vandrar mot ett mål drivna av ett hopp. Hoppet om det dödas uppståndelse, hoppet om konungens återkomst, hoppet om upprättandet av det eviga riket. Och i den vandringen kan vi överflöda i glädje över det som ska komma. Som Paulus säger i Romarbrevet 8: jag håller före att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Det medvetandet vill den heliga ande ge åt oss. Den heliga ande vill få måla ut den framtid som väntar oss. Och för att på ett sunt sätt redan nu förlösa det tacksamhetens flöde i våra liv som är det starkaste vittnesbörd vi har att gå ut med om Guds rike. För mörkrets andemakter kan göra både det ena underverket och det andra. Det finns temare som flyger och det finns spiritister som kan spå och det finns alla möjliga konstigheter. Men ser du tacksamhet? Det klarar inte djävulen. Tacksamhet klarar inte djävulen. Det har Gud patent på. Och det är vårt adelsmärke. Det är vårt särmärke. Det är det som får folk att lystra till. De som är av sanning.